Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Sara Bros är konstnären och filmskaparen uppväxt i Hagfors och Östra Ämtervik som genom åren lyckats beröra både unga och gamla med sitt arbete. Hennes sätt att skapa film är både personligt och nära, något som lett till flera utmärkelser och priser. Vid sidan av sitt eget skapande är hon involverad i yrkeshögskoleutbildningen Alma manusutbildning och hon brinner för att ge andra filmskapare möjlighet att utveckla sin egen personliga röst. Jag åker hem till Sara i hennes gemytliga kök i Sunne och där möts vi i ett samtal om psykisk ohälsa, såklart filmskapande och vad har egentligen hundägare och dokumentärfilmare gemensamt? Sara Bros, välkommen till Sunnepodden.
Tack Linnea.
Kul att du ville vara med.
Ja, men det är klart.
Vi sitter i ditt kök. Är det Östra Ämtervik här?
Eller vad? Nej, tyvärr. Nej. Eller tyvärr säger jag. Jag tycker Östra Ämtervik är så vackert. Det är så vackert namn. Men ja, jag har faktiskt Sunne som postort. Ja, det är precis på gränsen. Jag tror det bara det par hundra meter.
Ja, det är så pass.
Ja, det är så.
Men för de lyssnarna som inte är här, vilket är alla förutom jag och du, så kan jag beskriva att det är ett väldigt, väldigt mysigt kök. Jag tycker ändå att man kan se att du är konstnär när vi sitter här.
Ja. Det kanske man kan.
Färger. Och det är väldigt, väldigt hemtrevligt, skulle jag säga. Tack. Jag trivs här. Jag sitter gärna här och jobbar varje dag faktiskt.
Ja, men vad fint.
Mer
ja, men,
på mitt kontor.
Ja, men det gör jag också. Jag tycker det är så... Jag tycker hemmet är så viktigt. Mm. Det är inte alla som tycker det. Många är ju kanske inte hemma så mycket. Men för mig är verkligen hemmet en slags oas. Eller en plats där jag måste kunna känna ett lugn och slappna av. Och så därför har jag också verkligen tagit hand om mitt hem. Det är ett gammalt, jättegammalt hus som var helt förfallet och nedgånget när jag flyttade in här för många år sedan. Men så det är väldigt enkelt allting. Det är mest loppis, fynd och liksom gamla grejer. Men det har en själ, tycker jag.
Ja,
som man kan känna.
Vem är Sara Bros?
Ja, det var en stor fråga, som du sa. Och jag tror att den är omöjlig att svara på eftersom jag inte är samma person idag som jag var igår. Och att vi också, jag är väldigt inspirerad av en poet som heter Fernando Pessoa, som jag också refererar till i min senaste film, Skärvor. Och han var väldigt noga med liksom att hela tiden påpeka att var och en är många. Vi har så många olika sidor inom oss. Så han ville inte definiera sig själv utan skrev istället utifrån flera olika pseudonym eller heteronym som man kallar det. Så han hade 100 olika röster och skrev, alltså hittade på namn och undertecknade då sina texter med de här olika namnen. Och det där tänker jag också på mer och mer egentligen hur flytande liksom ens identitet är, att det går inte att fånga. Det finns ingen innersta kärna som är så här, det här är jag. Eller så fort jag försöker definiera det så är jag redan någon annanstans. Men sen är det klart att det finns saker som utgör ens personlighet som kan beskriva en och som är någon slags ändå bestående som finns där hela tiden. Jag är till exempel, om jag skulle beskriva mig själv så är jag väldigt, väldigt högsensitiv, vilket är en tillgång och en förbannelse och många gånger. Jag tar in väldigt mycket och är väldigt känslig för stämningar och intryck. Mm. Också en anledning till att jag måste bo på landet, för att jag blir för överväldigad i stan av alla intryck och så. Jag kan inte riktigt sortera. Det blir för mycket ljud och för mycket liksom hjärnan och psyket blir överhettat. Och sen är det väl också mycket som har präglat en från barndomen som kan beskriva vem jag är. Alltså till exempel att jag är så beroende av naturen och har växt upp verkligen ute i skogen. Jag var väldigt mycket utomhus som barn och det där sitter liksom i blodet på mig på något sätt. Att jag måste ha tillgång till jorden och liksom dofterna från naturen.
Mm. Ja, men för du växer upp utanför i Hagfors.
Ja, precis.
Och sen så småningom så flyttar ni till Östra Ämtervik.
Ja.
Men din familj där, det är både din mamma och pappa är konstnärer.
Mm.
Hur har det präglat dig att ha konsten så nära hela livet, tror du?
Nej, men det har ju verkligen präglat mig på många sätt. Genom att det alltid har varit något självklart att kunna uttrycka sig konstnärligt. Och att ha en kanal liksom för att bearbeta känslor eller det som man upplever sig som man är med om. Men därmed inte sagt att det gör det lättare att själv bli liksom arbeta konstnärligt, utan det är liksom alla har sin kamp ändå på något sätt och sitt sätt att försöka hitta sin egen väg i livet. Och jag gjorde ju också under lång tid motstånd och försökte att frigöra mig från konsten och ville ha ordning i mitt liv och ville ha liksom så kallat riktigt yrke som journalist eller som bank, liksom jobba på bank eller liksom ha någonting som skulle innebära mer struktur och sådär, efter att ha växt upp i ett ganska inte kaos men vad ska man säga, mycket mer löst än vad många av mina vänner till exempel. Men det blev en naturlig del av livet. Och också att se min mamma som verkligen målade varje dag. Och att det var en slags helig plats för henne att gå in i sin ateljé och stänga dörren om sig. Att liksom ha ett eget rum, att skapa ett eget rum för sig själv. Mm. Som jag också inser nu, ju äldre jag blir, liksom hur viktigt det är att kunna ta det man gör på allvar. Och ta konsten på allvar. Och det har jag inte alltid kunnat göra själv eller ta mig själv på allvar, utan jag har alltid tänkt att jag måste ha något annat jobb också, vilket jag ju också alltid har haft. Så jag har inte kunnat leva på min konst eller mina filmer, utan jag har alltid jobbat som lärare eller liksom haft andra saker också, vilket jag tror för min del har varit bra. Men det är ju också väldigt, väldigt få konstnärer som verkligen kan försörja sig och leva på det de gör.
Oj,
Sasha! Ursäkta. Sasha, kom!
Ska ta honom. Vi har en liten Sasha. En liten vovve här som är med och pratar.
Jo, nej, men det jag ska säga var att vi växte verkligen upp med någon slags... men just det där när man liksom inte hade... Det var ingen självklarhet att bara kunna köpa saker. Eller inte ens kläder. Jag var 14 år gammal och jag köpte en ny tröja i en affär inne i Karlstad, kommer jag ihåg, på JC. Köpte jag en fleecetröja för 300 kronor när jag var 14. Det var mitt första plagg som jag köpte. Och det var stort att kunna... Så för mig var det också så här men det blev en självklarhet att det inte var självklart att bara kunna få allting och så där. Och det är också präglat mig väldigt starkt. Och jag började jobba väldigt tidigt för att tjäna mina egna pengar till exempel. Och skrev krönikor och liksom jobbade för Europarådet när jag var 16-17 år gammal och åkte runt i Europa liksom, och hade en massa uppdrag och sådär. Och blev väldigt självständig redan som väldigt ung.
Nej, men jag tycker också att det är så häftigt hur du liksom så tidigt får göra sådana uppdrag. Alltså det känns som att det liksom, du är så driven. Jag kan inte förstå vart du har fått liksom... Eller vad är det som har drivit dig som gör att du liksom då får skriva för någon tidning så ung och jobba med de här sakerna så ung? Alltså.
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag gjorde praoade på Fryksdalsbygden när jag gick i sjuan. Och det var en sån här viktig grej för mig liksom, att känna att... Jag kommer ihåg att jag fick åka tåget till Torsby och intervjua Bengt Berg. Och då var man väl så här, kanske 13 år gammal. Men sen blev jag också väldigt självständig, och det tror jag berodde mycket på min uppväxt också, att det var mycket så att man fick ta ansvar. Jag är stora syster. Sen finns det verkligen en baksida av det, för att jag ställde också väldigt, väldigt höga krav på mig själv och var väldigt prestationsinriktad. Man skulle prestera och man skulle alltid lyckas. Och sen blev också skrivandet då, som till en början var väldigt lustfyllt, blev under en period förknippat med väldigt mycket prestation och press. Och jag började skicka in så här till olika uppsatstävlingar och vann priser. Blev nominerad till Lilla Augustpriset. Jag fick ett stort journalistpris när jag var 18. Så att det var väldigt, väldigt mycket, ska man säga, liksom ytlig, eller framgång på pappret på något sätt. Och högsta betyg i skolan och väldigt sådär driven, och jobbade då för, satt i Högskoleverkets ungdomsstyrelse, ungdomsråd, och fick uppdrag liksom att jobba runt om i Europa. Men under den här perioden så mådde jag också väldigt, väldigt dåligt. Och det var ett glapp liksom i bilden utåt, att jag var på pappret väldigt lyckad och duktig, och inuti så var jag egentligen helt misslyckad och mådde väldigt, väldigt dåligt, och utvecklade också svår anorexi. Och arbetet blev liksom verkligen någon slags missbruk. Så den där, det där är också någonting som jag under eller i mina filmer har utvecklat och liksom uttryckt på många olika sätt. Just det här glappet mellan bilden utåt och inåt. Att det kan verka väldigt fint på ytan, men man har ingen aning om vad som döljer sig där innanför. Så visst, jag hade ett otroligt driv som var liksom egentligen alldeles för stort. Och som bara handlade om prestation. Och som bara handlade om att jag trodde att jag var tvungen att prestera för att ha något värde överhuvudtaget. Så att det var väldigt ohållbart att fortsätta leva så.
Vad är liksom, jag tänker så här, just utveckla också den här anorexin. Är det liksom, jag tänker, är det liksom att man vill kontrollera eller liksom i ett kaos att strukturera upp? Eller vad tänker du
om? Jo, när mycket handlar om det. Så mycket tror jag också spelade in i det här med att det var det enda som man kan kontrollera när allting runt omkring bara rasar. Man har inget grepp om saker. Då kan man kontrollera sin egen kropp eller sitt eget. Men det finns också något väldigt, väldigt destruktivt i det. Det är ju någon slags självbestraffning och en extrem av egentligen prestation. Alltså att verkligen prestera och att lyckas driva sig själv till vad som helst. Att man kan driva sig själv så långt att man kan utplåna sig själv. Så det var. Sen finns det ju alltid olika grader av missbruk. Därför är det så svårt ibland att prata om liksom ätstörningar eller anorexi eller så här, för att det finns alltid, eller alkoholism eller vilken typ av missbruk som helst egentligen. För att det finns så många olika grader. Och jag var verkligen alltså nere i det värsta. Hade en väldigt, väldigt stark liksom längtan efter att bara, ja, att inte leva helt enkelt. Så det var väldigt mörkt. Och det där såg ingen, för alla såg bara det yttre liksom.
Hur tar man sig upp ur det liksom?
Ja, det som är också ett problem när man kan uttrycka sig och ha någon slags självinsikt och sjukdomsinsikt, vilket jag hade. Jag visste att jag var sjuk. Så jag kunde ju bara förklara det för alla psykologer och terapeuter jag träffade. Liksom att jag förstod och jag var så klok och jag var liksom så här, men hon förstår ju precis. Men det handlar ju inte om, det blir nästan som ett skydd istället när man kan förklara saker. Och jag hade egentligen bara behövt någon som skulle ha genomskådat mig. och insett att det här är bara försvarsmekanismer. Alltså det är bara ett sätt att skydda sig och att så här, få vara i fred med sin sjukdom.
Vad gjorde det med dig?
Ja, men det gjorde att jag fick ett väldigt, väldigt stort behov av att senare i livet liksom verkligen kunna uttrycka saker. Och att jag är väldigt, väldigt känslig för avstängdhet. När någon liksom försvinner in i någonting, när jag känner att jag inte kan nå en person. Eller när någon inte är helt ärlig eller uppriktig. Därför att jag själv har varit i det. Liksom, och vet hur lätt det är att bli någon annan eller att bara försöka stänga av.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunne-podden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell och jag som är programledare heter Linnea Svärd.